Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hej, jag heter Ann Westin och jag är en av Sveriges 20 roligaste.
Det satt ju nästa, precis.
Det satt nästa.
Ja, men det blir bra.
Blev det bra?
Vi är igång, tycker jag.
Vi är igång nu. Ja, vi är igång. Jag tycker också att vi är igång.
Ja. Välkommen hit. Vi sitter här på Clarion Sign på Norra Bantorget i Stockholm. Jag mötte dig nere i lobbyn. Du verkar lite trött.
Ja, jag kom hem i morse. Det blev sent på Norra Brunn, kan jag säga. Och, så jag är lite trött idag, ja.
Vad gjorde ni då?
Vi satt och köta, som man gör. Man sitter och pratar om allt möjligt, om humor och klubben och Norra Brunn och lite, man pratade om lite om varje. Och så kom det in en kille där med en av personalen, hade en andra dejt. Mm-hmm. Och så han pratade och han var lite intresserad av att börja. Och då sa jag, det ska du inte göra. Nej, nej, jag, tip, man ger tips och lite så. Jag har ju varit där sedan jag startade och det är ju 18 år sedan. Så att jag känner mig väldigt hemma i det där köket. Ja, men det är liksom nästan... Och jag bor i närheten och nej, man, ja, men det är skönt tycker jag att kunna snacka lite med de som jobbar faktiskt.
När började du? 18 år sedan som jag inte...
Ja, jag tror att det är 17-18 år sedan. Och jag började 96.
Ja, det är nästan 20 år nu. Nästa år.
Ja, men jag räknar inte, för jag gick kursen 96 på det dramatiska institutet. Men sen startade jag egentligen inte för 97. Januari 97 så startade jag var rookie.
Okej.
Okay. Så egentligen räknar jag därifrån lite grann.
Men du har ju vunnit, du är ju, i mitt tycke, ja, du har ju fått pris för det också, Sveriges roligaste kvinna, årets kvinnliga komiker. Hur många gånger har du vunnit det?
Tre
gånger? Mm. Men, och det är väl, det är ingen som har vunnit i flera.
Nej.
Och i mitt tycke så är det ingen som borde, alltså tills någon avrättar dig på scen så borde du vinna, borde du vinna varje år, tycker jag.
Det kan komma en dag när man, ja. Jag tycker själv att jag är väldigt kul. Alltså, när jag är på topp då känner jag så här, ja men jag står med bra, inte bara som kvinnlig, alltså bland komiker. För jag känner det när man, jag har aldrig tänkt så när jag startade, och jag är en kvinnlig komiker utan jag är en komiker. Och en gång fanns det ett pris som hette Bubbenpriset och det delar man ut. Det var inte kvinnligt, utan den mest lovande komikern det året fick det, och jag fick det året. Och Johan Glans har fått det och Henrik Elmer fick det. Och då kände jag så här, men då rankades man inte liksom in i någon så här, ja du är kvinna och du är roligast bland kvinnorna. Och jag tycker att jag är en väldigt rolig komiker.
Det är du.
Bland alla.
Ja, nu är det svårt att dela ut priser i humor så här, men om man ska vara rent krass, alltså gå efter det som egentligen borde vara nomineringsgrunderna, så är det ju, då är det ju svår, det är svårt att slå dig. Alltså när det kommer till humor, du levererar ju väldigt
ja,
bra.
Ja, grejen är, jag ser också så här, jag har mycket, mycket, alltså jag har mycket jobb. Och det betyder ju att man, alltså det är ju publiken som bestämmer till sist i alla fall. Om man är kul eller inte. Och jag har mycket jobb, så jag antar att det sprider sig liksom, ja men henne vill vi ha och så. Så att jag lever ju gott på det liksom. Mm.
Och lever gott, det lät ju härligt. Ja. Du lever.
Det menar jag lever. Nej, det menas att jag kan ta ut en lön och att man går runt på det. Jag har ju jobbat inom teater förr i tiden och då var det ju inte så när man jobbar i fria grupper. Då hade man ju aldrig, då måste man ha ett annat jobb bredvid och då jobbar jag ju som undersköterska.
Så du menar att du kan leva ett liv?
Jag kan ändå ta ut en lön som passar mig. Och jag har det bra om jag säger så, om jag jämför.
Men det är ju ganska härligt, det är ju drömmen för allt man håller på med
drömmen.
Det här.
Ja, det är drömmen.
Och kunna göra det flams och trams man håller på
och
med.
Jag visste inte ens att man kunde, när jag startade med comedy, då visste inte jag ens att man kunde tjäna pengar på det. För jag tänkte, det är väl ungefär som med teatern, man får en liten, man får harva runt och får man jobba bredvid liksom. Men sen förstod jag att men man kan faktiskt tjäna pengar på det. Och för mig, de summorna som var när man var ny, var enorma för mig som undersköterska. Det var liksom, oh my god, jag kommer få jobba. Alltså börjar man titta hur mycket man skulle få jobba för att få den där, det där gaget. Man tänkte, fan jag jobbar hela veckan för att få ett gage liksom.
Så jämförbart
med... Jag gör det ofta, jämför, jag vågar inte ens säga till kollegor som jag har jobbat med hur mycket, vad man får för ett gig. Det vågar jag inte ens nämna. Därför att folk tjänar så jävla dåligt inom vården.
Ja, det där är ju sjukt om man sätter vården i jämförelse med alla yrken. Men visst, så kan man känna ibland. Vad är det man gör?
Ja, men nu hörde jag så här, en ung undersköterska. Hon var 20 år och är orolig för sin pension i 20 år. Och då berättade hon tjänade 19 000 i månaden innan skatt.
Mm, och det är dåligt
och
betalt.
Och då undrar jag...
Firmagig för oss.
Ja, men man kan ändra sig, fan klarar man sig liksom.
Nej,
sån lön.
Nej. Nej, det är märkligt att samhället har... Att det är där vi är.
Och så har du hyror på kanske 5, 6, 7, 8 tusen. Och så en lön. Jag menar, vad får du kvar? Nej. Så har du andra räkningar. Vad blir kvar? Ingenting. Jag fattar inte hur man kan leva på det.
Känner du själv att du har en... För min teori är att du höll på ett tag. Och sen de här sista åren jag sett, det känns som du har dragit i en växel till.
Ja, det har jag gjort också.
Ja, men visst har du på något sätt nått någon...
Jo, men man vill ju hela tiden, så när man jobbar så vill man utveckla sig och så vill man åt något håll. Och det vill jag redan från när jag startade med kommer, så vill jag åt ett visst håll. Det tog ett tag innan man hamnade där. Och sen när man hamnar där så vill man ha ett nytt... Vill man hamna på något nytt sätt. Så man hittar ställen. Ja, men jag vill vara så där. Jag vill vara mer friare och inte så bunden vid... Nu skriver inte jag manus som... Alltså jag skriver inte hela manus ordagrant, utan jag skriver lite, alltså skulle man läsa mina manus skulle man säga, my god, hur kan du, jag vet själv, men alltså ingen annan skulle fatta det där, jag är inte så himla, jag går, och oftast när jag gör det så har jag bara så här stödord, när jag säger, ja det här handlar om det, så skriver och så vet jag, ja men det där ska jag prata om.
Hur mycket punkt, har du några vändningar?
Jag gör som en lista och sen följer jag inte alltid listan, utan jag... Det var på publiken också.
Men om vi säger att du har ett hyfsat nytt skämt då.
Ja.
Skriver du ett ämne och sen några vändningar i, eller några stödord kring vad du tar vägen i skämtet?
Ja, det kan jag nog göra. Vissa, alltså att jag skriver lite mer då. Så här, att, handlar om... Nu har jag har lite nya skämt om att prata danska. Som, igår funkade den skitbra. Det där med att man tror att man kan danska. Det blir så jävla kul. För att man bara, och det är ur verkligheten, men jag har skruvat till det lite grann. Så, men,
som man gör.
Och den föll jättebra ut igår. Så att jag kände, ja. Men jag gör så lägger jag in nytt med det som jag har. Så lägger jag in nytt. Och kollar om det och testar det. Men jag tror det har hänt mycket eftersom jag har gjort shower. Alltså när man har sin egen publik. Man håller på väldigt lång tid. En timme. Jag håller på, i min jobbet håller jag på en timme och 20 minuter. Och då är man ju helt... Alltså man har sin egen publik. Man är ganska fri ändå i det. Och det är skönt. Annars när jag är ute och jobbar så är jag oftast, har jag annans publik till exempel. Då anpassar man sig efter det lite grann.
Ja, det där är ju en väldig skillnad när folk kommer för att se en själv. Man är mycket friare.
Ja, då kan man bara blåsa på. Och det är då det kommer nya grejer också, tycker jag. Att man hittar nytt liksom.
Den där osäkerheten man känner när man måste så att säga vinna över en ny publik.
Ja.
Den finns ju inte där när de är där för att se dig.
Nej.
Och då är man mycket friare och vågar leka mer med formen.
Man börja starta från på en gång liksom, och bara köra.
Jobbigt, det var din senaste show där du var utklädd till en hobbit.
Ja, jag ser ut som en hobbit.
Så ordleken där är
fast
hobbit.
Fast jag kallar
jobbigt. Jobbigt. Det är kul.
Och det är ganska, för att grejen att jag själv säger, men det är ju en hobbit, men det är en jobbigt. Så jag får hela tiden trycka på det, jag är en jobbigt. Så folk blir så här, ja men du är en hobbit, nej jag är en jobbigt. Alla bara, va?
Jag är från Göteborg, ursäkta. Bara
för försöka trycka in det i den där.
För du gjorde en show innan det också,
Hämnd,
som Hämnd,
ja.
Och den var, jag såg inte den, men som jag hörde en del av materialet tror jag, för att det var när du hämnades då på din exman.
Ja, just det, precis. Mm.
Och det var någonting som du som växte fram när du skrev den här showen då, hur olika sätt som...
Ja, den växte fram, ja, för då går man in i det där, nu ska jag göra en show om hämnd. Och hämnden kom av att jag satt på tunnelbanan och tänkte, fan vad mycket hämndtankar jag har. För jag satt och retade upp mig på folk på tunnelbanan och vad jag skulle göra med dem. Och så började jag skratta för mig själv, för jag tänkte, vilken låg människa du är. Just att tänka ut. Och sen hade jag det här med att jag hämnades på min man. Den grejen kom när jag satt med honom och vår dotter och hennes kompis. Och så satt jag och tänkte på det, fan man ska raka huvudet på det, bara en motorväg. Och då började han garva och sen så fortsatte jag liksom. Och sen sa alla, men det där måste du ta på scenen. Och jag tänkte, ja det kan jag väl göra. Ibland fattar inte jag att det är comedy när jag pratar privat. Utan det är min familj som säger, men det där är ju comedy, det där måste du använda. Och så gör jag det. Oftast funkar det alltid. Då.
Men du satt med din exman då. Ja. Mm. Och det här var då några år... Ni var vänner då?
Ja, men vi är ju vänner. Vi har ju varit skilda i hur många år som helst.
Okay.
Jag har ju känt honom i över 30 år. Så. Mm.
Men de här hemdestor, det fanns en period när du ville hämnas på honom?
Ja, det fanns det ju. Ja, det är en sann historia att han var otrogen. Alltså det jag berättar på scenen är sant.
Vilket svin.
Vilket jävel. Och då kände jag just den där att tänka ut den tanken som är rätt så gullig ändå. Tycker man rakar huvudet på honom. Jag mittsträckslinjer och klistrar fast Ahlgrens bil. Alltså det är så rolig bild. Hur man vaknar på morgonen bara, vad fan. Man har Ahlgrens bilar i huvudet. Och så just den sista smäcken när man säger, och så ska det vara vänstertrafik så man fattar hur gammal gubbjäveln är också. Då blir, det är den som sätter smäcken liksom. Det är det folk garvar mest åt. Och det är mycket kvinnor i min ålder som skrattar, som skriker åt det där. Så man känner, ja men ni har också gått igenom det här i livet. Och man har lust att bara ge igen alltså.
Det gäller ju att hitta sin målgrupp. Även om du känns, som jag sagt, de senaste åren som
jag har väldigt sett, bred målgrupp.
Ja, det känns som att den har blivit bredare
från,
också.
Ja, från 12 år kan jag säga, upp till 80. Och jag har män och kvinnor blandat. Men min bas är ändå mycket kvinnor. Mycket kvinnor går ju på stand-up eller överhuvudtaget på kulturella grejer. Men jag har mycket kvinnor, det har jag.
Men jag tror att det har breddats, för jag vet att när jag började 2009 så pratade jag med Mårten som drev Raw.
Ja.
Och... jag kommer inte ihåg, men jag tror att ditt namn kom upp och sa så, jag vet inte om vi kör Raw, vi är Raw, jag vet inte om Ann är rätt för den här klubben. Men sen, bara 1-2 år senare så var du ute på Raw-turné och headlinade på Raw. Och det kändes som att där hade du på något sätt sparkat in någon ny dörr på något sätt.
Men grejen var att när Mårten började med Raw, då var det riktigt Raw. Och jag kände inte själv att jag var en Raw-komiker. Så jag var aldrig där och körde. Och Mårten hörde av sig till mig och sa att nej, jag tror inte Raw är någonting för mig. För att jag är ingen Raw-komiker. Jag tyckte inte jag var det. Och sen förändrades Raw också. Så att det blev inte så Raw. Utan man kunde vara ganska så... Det var ganska så vitt och brett vad man kunde köra. Och då kom jag till Raw. För då känner jag, men om folk kör sitt material så kan ju jag köra mitt. Och sen i Hämnd så blev jag ju en annan typ också i Hämnd. Man blev lite tuffare och lite hårdare och lite argare.
Visst blev du det?
För
det
känns som att då tror jag att det passade väldigt bra på Rå att vara det.
Ja, men det kändes som att det färgade av sig på hela din akt. Och det hände,
ja, det gjorde det.
Och du lyfte det till nästa nivå på något
precis.
Sätt. För att nu har jag uppträtt med det och det är ju fasen, det är svårt och du river ju ställena.
Ja, det är många som säger att man vill inte gå upp efter dig.
Nej, nej men det vill man ju verkligen inte. Nej, men jag tror att du har en bred målgrupp också. För jag kommer ihåg en gång just på Raw så stod jag och var konferencier och snackade lite med någon, det var en 12-årig pojke i publiken. Och jag retade honom lite grann så där och så sa han, till slut så skrek han då. Håll käften och släpp på Ann Westin nu.
Vad roligt. Ja, men jag tycker det är kul att man att man tilltalar barn, det är en bra, ett bra betyg tycker jag har haft.
Ohyfsade barn, visserligen.
Ohyfsade barn, ja, men det gör inget. De får gärna vara ohyfsade. Men jag gillar det. Jag hade två små killar i Göteborg. Där körde jag en annan show tillsammans med tre andra tjejer. Och de hade lärt sig allting jag sa, exakt som jag sa det i... De hade sett det på tv, för jag hade sänt den showen på tv. Och de ville träffa mig. Och sen så, då var de jätteblyga. Så jag bjöd dem på glass och satt och tjötade lite. Och de vågade knappt säga något. De var där med sin farmor och så. Men sen när vi gick på avenue, då började de... Tog de upp varje... De hade så här roliga timmen. Och då körde de alltid mina grejer. Och de sa det exakt som jag sa det. Precis betoning, allting. Det var helt otroligt. Och de var ungefär 10-11 år. Och då kände jag så här, ah, det är bra. Om barn gillar det man gör, då är det bra.
Förutom Sean Banan. Förutom Sean Banan.
Ja, men nej, men nu, dra inte in Sean Banan.
Nej, men okej, okay, och nu håller du på med en ny show.
En ny show, ja. Som heter Sticka ut och passa in.
Som är helt
den
ny?
Helt ny. Jag håller på att skriva på det.
Och hur långt fram pratar vi nu då?
Nu pratar vi, jag kommer ha premiär i november.
Men det är ganska snart ändå.
Jag börjar alltid från det hållet att jag börjar med att göra ordning saker PR-mässigt. Och man börjar från fel håll på något sätt. Man bara säger, nu vill jag göra en show. Så då fixar jag allting. Jag ska ha Lisebergsteatern är bokad. Ska jag ha ett par föreställningar. Och så kommer jag antagligen till Mosebacke blir premiären och några föreställningar. Så att det blir inte så en radda med föreställningar. Det är några få. Och sen så kommer den antagligen fortsätta i våren då, 2016 också. Men då har jag med min dotter som sjunger jättebra. Och vi har skrivit sketcher som vi kör. Och sen så har jag ett band på scenen.
Okej, okay, så det blir lite uppblandat.
Stor grej.
Ja, vad roligt. Mm. Hur gammal är din dotter?
Hon är 26. Och det jag kommer ha det är ett jazzband jag har. Hon sjunger mycket jazz, men det kommer vara bland, det kommer inte bara vara jazz, utan det kommer vara allt möjligt i musikväg som vi kommer att lägga in. Och i däremellan så är basen i min stand-up som ska handla om där man sticker ut och passa in, och sen så har vi sketcher. Så jag håller på att skriva på det nu.
Men har ni gjort någonting tillsammans förut?
Ja.
Det har ni.
Vi har gjort revy ihop, så vi kan varandra.
Okej. Okay. Men är inte det...
Och jag vet att hon är jävligt rolig. Alltså hon är så rolig. Det gäller bara att få henne att släppa loss på det liksom. Men vi gjorde sketcher ihop på revyn så. Mm.
Men är det inte märkligt att stå med sitt barn på scen? Finns det inte
Jo, det är märkligt. Man har ju en arbetssituation, men samtidigt är det ens dotter liksom. Det är det där man får, när man jobbar så måste man känna, ja men nu jobbar vi. Nu är vi i en jobbrelation liksom.
Men det måste vara ett mindfuck på något sätt. Alltså det måste vara för att du måste ju samtidigt kunna vilja.
Men man kan ha, och sen har man ju så otroligt kul också när man jobbar tillsammans, så att det blir som en jobb. Jag menar, som man jobbar med alla andra.
Nej, för jag tänker på, ofta brukar jag fråga folk som har stora barn att det måste vara märkligt att din lilla plutt plötsligt är...
Men det är märkligt för alla föräldrar, även om man inte jobbar ihop, så bara, jaha, hoppsan, herregud, vad tog tiden vägen? Hon var ju så liten och man får aldrig tillbaka den tiden. Man tänker, åh vad jag skulle vilja ha den där lilla flickan springande runt med sin fantasi och allting. Och nu är hon vuxen, hon kommer aldrig tillbaka till den tiden.
Jo, nu fick jag lite ont i magen när du säger så här. Men menar du det på riktigt att du skulle vilja tillbaka till
den? Ja, ibland vill jag det, att jag skulle vilja ha henne, den där lilla tjejen. Som var så jävla kul. Och ibland kan jag bara hålla på och säga, men gud, sluta. Jag håller på, kommer du ihåg när du kom in och hade klätt ut dig? Vet du? Hon rev runt i min garderob och bara tog på sig en massa olika kläder. Hon ritade på dem och hon höll på. Hon vill alltid vara superhjälte. Hon kom alltid in med olika grejer och superklippte. Så här band som man har klippt hål i. Och jag bara, oj, hjälp. Var har du tagit det någonstans i din garderob? Och bara, kom man in och har rivit ner allt.
Men är det inte så också att man minns... Så tror jag att mina föräldrar, alltså att de minns det bra.
Ja,
och det man glömmer den här.
Ja, varför ska man komma ihåg det jobbiga? En skrikande unge som ligger och skriker i affären. Men det kommer jag också ihåg.
Men hur många barn har du? Ett barn?
Jag har ett barn.
Ett barn. Mm. Så, och nu då ska ni göra någonting tillsammans. Mm. Ut på spännande, är hon stolt över dig?
Ja, det är hon.
Har hon sagt det?
Ja, det har hon sagt. Men hon var ju med... Hon var ju med mig när livet ändrades för mig, kan man säga. För jag jobbade ju som undersköterska när hon var liten och slet med det liksom och försökte få ihop allting. Och sen när comedyt kom så blev det ju en hel omvändning i livet liksom för mig.
På vilka sätt?
Ja, dels fick vi ekonomiskt bättre och tryggare, och sen så blev jag gladare och fick göra det jag ville. Så det är hon stolt över att jag kunde göra.
Du kände att det blev en förändring i din sinnesstämning när du började?
Ja, jag ville ju vara på scen. Jag ville stå på scen, men innan så hade jag inte kunnat försörja mig på det. Och sen blev jag trött så här, åh gud, det var så slitigt att vara i de här fria grupperna. Och svårt att få publik, och man hade aldrig, det fanns aldrig några pengar, och man bara jobbade och slet. Och så var man tvungen att ha det där jobbet bredvid, och sen ha barn. Och sen kände man bara att jag pallar inte, nu är jag bara undersköterska och mamma. Och, sen, och då kände jag att jag började bli bitter helt enkelt.
Det är en jobbig...
Det var arbetskamrater som sa till mig, fan vad du är surkärring. Och jag bara, kände det? Ja, det är jag. Så nej, jag måste göra något åt det här. Och då gjorde jag det.
För det finns väl en fara, tror jag, som man kan känna som förälder ibland när man är... Att det obemärkt kan gå ut över... barnen,
ja,
också.
Men det gör ju det. Det är klart det gör det om man lever ihop och man är bara sur och arg hela tiden, och allting tycker man bara, det finns inget som är roligt. Allting är bara slit och jobb hela tiden, och försöka få det gå ihop. Mycket har med ekonomi att göra också, ska man säga. Jag tror de flesta i familjer är det mycket som rör sig om ekonomi, att inte få det gå ihop. Och så gör man inte det man vill, och så ja, det blir för många grejer som man bara känner, och då blir man bitter till slut.
Där man absolut inte vill hamna, det är att man blir... Jag såg någon dokumentär för några år sedan om en mamma, var det, som hon berättade för sin dotter som nu var vuxen att hon hade försakat sina drömmar för att ta hand om sitt barn.
Alltså det är hemskaste. Det där tycker jag är så. Jag försakade mig för att jag fick dig. Nej. Alltså. Då man är ansvarig för sitt eget liv, tycker jag. Då får man göra... Vadå, vad försak? Det där sånt där blir jag rasande på. Och det, när folk säger, ja men jag vill att mitt barn ska göra det jag aldrig fick göra. Nej, du ska göra det du ska göra. Och ditt barn gör det ska göra. Det är inget, det kan man inte hålla på att leva genom andra.
För att göra den här historien ännu då, det var då alltså en Playboy-modells mamma som nu skulle förstora sina bröst då när hennes dotter var stor. För att det hade varit hennes dröm att leva det. Det var väldigt konstigt allting.
Så här, jag kunde inte göra det när jag hade barn, men nu...
Nu kan jag leva mitt liv.
Ja, nu ska jag ha det. Så här, ja.
Nej, men det är ju en fara. Kände du, fanns det perioder av innan du då skiftade till comedy att du kände att du kunde lägga någon skuld på ditt barn? Att det fanns en skuldanklagelse där? Att hon var anledning till att du inte kunde göra det du
egentligen... Nej, aldrig. Nej, jag har aldrig känt så, utan det var mer så här, jag har alltid känt att det varit mitt liksom. Vill jag någonting så gör det. Och det var där när jag har ju varit med om nedskärningar i vården, och den sista nedskärningen, då kom den precis, och då hade jag sökt till Dramatiska institutet för att få tips av folk som, ska du inte hålla på med comedy, för jag vill inte hålla på med det igen. Alltså jag hade sett det på tv och tänkt, nej gud vad obehagligt, stå ensam och bara snacka, fattar ingenting. Men sen var det folk som, du borde hålla på med det där, du är så jävla kul. Och jag bara, och då kände jag så här, då hade jag en kompis som, nu söker du DI för de har kurser i det som man får veta vad det är för någonting. Jag bara tänkte, det är väl ingen idé, jag kommer ändå inte in och så. Men jag sökte till slut, så var det nedskärningar, och då sa de så här, ja men ni får gå, det var ett jättegäng som skulle få gå. Och då sa jag, men då vill jag ha avgångsvederlag, sa jag. Och sen bråkade jag mig till det. Så fick jag avgångsvederlag ett år. Och så kom jag in på DI. Och gick kursen och bara kände, det här är ju min grej. Efter en vecka var jag bara, wow. Och sen dess har jag bara blåst på. Och då hade jag ju ett års lön. Som jag kunde leva på ett år. Och bara köra comedy.
Fantastiskt.
Med allting, ja. Så det, jag hade ju tur också, ska man ju säga. Och det var som om det, och det var precis i den vevan när jag kände att, nej men jag måste göra någonting, jag kan inte ha det så här, jag kan inte leva ett sånt här liv, utan nu måste jag göra någonting åt det. Och då kom det i rätt tid.
Hur gammal var du då?
Då var jag 40.
Precis, många...
Nej men då kände jag också, nu är man 40, och ska jag ha det så här? Och då kände jag, nej, jag står inte ut. Och sen så kom allting slag i slag, och sen bara... När jag kom in där kände att i början går det inte bra heller, men det går ju upp och ner. Man är inte, första gigget var ju var jag asdålig. Det var liksom...
Vad var första greget?
Det var på Norra Brunn. Det var ju när vi fick testa när vi gick kursen. Och jag tänkte, jag hade varit ganska bra på kursen. Jag kände, yes, jag gick upp där 3 minuter och det gick, det gick så dåligt. Så jag gick av och bara, nej. Men jag fortsatte i alla fall. Och sen fick man en chans. Man fick så här, kalas. Man var på alla möjliga ställen och körde stand-up. Då fanns det inte så många klubb. Det fanns på Norra Brunn i Stockholm. Så då körde man på fester och på allt man fick tag i liksom.
Hur kände du att det, för det är ju ganska, det kan ju vara ganska tufft ibland att hoppa in på fester och så vidare.
Ja, det var det också, men man, någonstans så danas man av det. Idag gör jag ju aldrig sånt, fest och sånt, den tiden är förbi. Men då var det nog ganska bra, man träffar mycket olika folk och olika situationer och liksom, man lär sig på allting.
Ja, man måste ju, man kan ju inte, även om man går kurser och sådär, så kan man ju aldrig läsa sig till.
Nej, det kan du aldrig göra, utan lärotiden är ju när du är ute på krogen eller när du är framför publiken. Det är det. Det är där man lär sig.
Och ofta, man brukar ju ofta säga sådär, det är ju sån här underhållnings... klyscha egentligen, men att man kan alltid lära sig något av gig, även de dåliga. Och
man, ja, men det gör man, tycker jag.
Ja, ibland, det finns ju ibland när fyllan är för hög, alltså när man känner,
ja, så. Men då, alltså grejen är så, vad du lär dig är så här, jag tycker så här, om du, ett jobb har gått dåligt, då börjar titta på så här, vad var grejen, varför gjorde det, var ljudet bra, var ljuset bra, satt de rätt, förutsättningarna, var de för fulla, hade de fått dricka för tidigt så de var jättepackade, vad kunde jag gjort. Och ibland är det så här, nej, man kunde inte gjort något, de var för fulla. Och då lär man sig, ja, men, och då är det ju så att under den tiden gör man egna gissa, men de får inte dricka innan, förstår du, då har man ju krav. Hur är det med fyllan? Och idag har det blivit mycket bättre. Jag har haft sådana fylligig i början där på 90-talet, alltså folk söper ju som, och idag är det inte så. Idag träffar inte alls den publiken. För jag tycker så, varför ska ni vara så, vad ska ni ha stand-up om alla ska vara jättefulla? Jag gjorde ett taklagsfest på ett ställe i Stockholm. Och där var det fri sprit, så det stod sprit på borden. Och det var, jag tror det var 500 gubbar. Och alla var, nästan alla var aspackade och låg över borden alltså. Och när jag skulle uppträda, så du vet, de lyssnade inte på rockmusiken. Och de hade tänkt, Ann Westin lägger vi sist. Och jag var ganska ny också. Alltså jag klarade väl 10 minuter, så gick det inte. Folk var för fulla, helt enkelt. Direktionen var inte så full, så jag körde för dem mera än för de andra. För de kunde inte ens sitta rakt upp. Och jag har också varit med om, jag har varit med om på ett ställe, var det julbord, och se en kille, han spyr i tallriken, i jultallriken. Och, man bara, och jag bara, jag står och ser det här. Ingen annan ser det, för de sitter och tittar på mig, men jag ser det, så bara skratta. Och sen ser jag bara hur han åker ner med hela huvudet alltihop. Alltså han är så full så han kan inte hålla uppe sig, utan bang, så åker huvudet ner i det här. Och man bara, nej. Och då var de andra, så de får bära ut honom. Och jag bara känner, åh. Medan jag hade ju väldigt kul när jag stod där på scen, för det såg så jävla roligt ut. Men han var ju jättefull. Men resten av gänget var rätt så okej. Men man lärde sig att köra för, ja.
Lite glamoröst jobb ibland. Det där.
Ja, ja. Men jag tycker det är bättre med fylla idag än vad det har varit.
Hur skulle du beskriva din egen stil på scen som den är nu idag, 2015? Vem är du?
Ja, vem är... Jag är nog... Jag tror att folk skrattar. Alltså, jag tror att jag har den där tuffa, arga... Den där arga attityden som inte är riktigt... Ja, den är arg, men på ett komiskt sätt. Liksom. Det är ju roligt med arga människor. Är det ju. Jag tror att jag har det, en sån, jag har den stilen bara jag går upp på scen, så känner man det. Jag behöver inte säga något, så är folk, börjar folk skratta, för de ser om det är något med henne alltså, så, och sen sätter jag igång.
Det är nog en bra analys.
Attack, jag är på attack liksom.
Ja, men jag håller nog med om det, för att jag tror att, och då säger jag inte att dina skämt att de är överflödiga, men det är nästan så att vad du än säger på scen när du blir roligt, för att du har hittat din röst.
Jag har en stil. Men den typen av mig har funnits sedan jag startade. När jag kom på att man var så nervös när man skulle upp på scen, och man var osäker, och man märkte att folk känner av det på en gång. De läser av en på någon tusendels sekund hur det är. Och publiken blir nervös om man själv är nervös. Och man, det blir liksom sån här konstig effekt. Och så kom jag på så att, nej men fan, nu ska jag ha en annan stil när jag går upp. Och då var det så att jag bestämmer över den här scenen. Den är min, och ingen ska bestämma över den, över min plats. och jag äger scenen. Och jag hade det tänket innan, alltid innan jag gick upp, och då fick jag en sån skjuts när jag gick upp. Så jag har alltid haft lite den där aggressiva stilen när jag har gått upp på något sätt, fast den har ju utvecklats då.
Hur långt är den personen från den privata
anvisningen? Jag har något aggressivt i mig, alltså som jag inte använder, för jag är en ganska snäll person. Så men, det finns alltid en liten tråd av aggressivitet, kan jag säga, även om jag inte, jag går inte omkring och är arg så på folk eller skäller så, men jag har någon aggressivitet i mig, känner jag, som alltid som ligger där.
Men de bästa komikerna tycker jag är ju de som kan ta någonting som ligger underliggande och bara skruva upp volymreglaget, ja, på det.
Alltså man tar, men det är det jag kan göra på scenen. Då får jag ut allt det där som jag skulle vilja få ut privat någonstans.
Exakt så känner jag också.
Att jag, jag kan bara så här, han var mesig, att du inte säger ifrån istället för att sitta där och bara mesa. Så jag kan vara arg på mig själv att, jag är så, att man är så mesig. Vilket alla människor, alltså, det är så, fast det, och en del människor man har mött, de gör sig ovän med allt och alla hela tiden. Man känner, gud, att de vågar, att de orkar, att de står ut och var så där aggressiva och raka och bara köra på. Och så är man lite avundsjuk också, att man önskar man själv vara så där lite. Om man inte var så rädd.
Jag känner exakt samma sak, att det blir nästan som terapi. Alltså man är, när man står med mikrofon fredad på scen så där, så kan man kan vara, ja, det är utan ett överjag då. Man är lite så som man skulle vilja vara.
Ja, precis.
Om någon irriterar en i publiken så kan man säga det.
Ja, exakt.
Och det är okej.
Ja, och alla är med på det. Och jag tycker liksom, ja, visst. Så.
För man vill egentligen gå igenom världen så hela
tiden.
Det är
ganska skönt när man kan skälla ut någon i publiken som man bara känner, du stör mig.
Du, den där kortan du har, den irriterar mig. Ja, nej, men jag vet, det är ju någonting, det finns ju någonting som skulle, alltså en psykolog skulle ju kunna, en terapeut skulle kunna säga att det finns någonting underliggande där som kanske inte är helt nyttigt i det, men... Eller helt friskt, men det är kul att dela den.
Man får ut det på ett bra sätt, så att, kan man känna, ja, nu har man fått av sig den där värsta aggressiviteten. Ja, ibland kan jag vara sådär, men ibland kan jag vara riktigt arg på scen, på riktigt liksom. Det beror på någon som inte visar respekt och stör en på ett sånt där, det blir inte ens roligt, man kan inte göra något roligt av det eller så, då kan jag bli rasande. Och då släpper jag bara. Då, jävlar. Men då blir publiken rädd. För då säger de, hon är arg på riktigt.
Det är en tunn gräns det där. När man,
men då kanske... Ja. För jag känner så här, man jobbar så länge så kan man säga, ta inte vilken skit som helst.
Verkligen. Alltså. Verkligen. Och det är ju en respektlöshet ofta som finns just som drabbar just genom stand-up. Ja. Att folk tänker att, nej, vad fan, jag kan väl blanda mig här.
Ja,
eller jag kan
inte... och vara så där. Oh, man bara, och sitter bara, blä, blä, och sitter med telefon och sitter och blabbar högt och ska kommentera, och det är inget kul heller, och man får inte tag i dem, de är inte med på, om man får inte igång något kött med dem heller, så känner man bara, nej, men nu, och det har hänt, jag bara skriker, håll käften för helvete, jag går och nitar till det, och sen, och jag har fått vakter att komma på och kastat ut folk,
men det är rätt,
så, men jag ska vara tyst, nej, nu åker du, hej då.
Skönt. Bara,
ja, jag tycker det är skönt.
Ja, och jag tycker det är rätt.
För att jag jobbar där uppe och folk har ändå... Alla andra har suttit och vill höra mig och har betalat. Och så sitter den personen och förstör hela showen. Då måste de... Då åker de.
Sist jag såg det här så var du med i Östnöjens födelsedagsroast.
Ja.
Han fyllde 40 år på Rival. Mm. Och du satt i panelen. Mm. Hur är det... Jag har... var med en gång i Rose på Berns, men då kände jag inte riktigt de andra deltagarna, så att de kunde inte riktigt komma åt mig.
Nej. Och det är jättesvårt om man inte känner när man rostar, tycker jag. Därför att du vet inte vad du ska ta, alltså du känner inte personligt tillräckligt, och då blir det blir inte kul, utan vad kan man ta tag i? Talfel, utseende, och det är så, det är inget kul. Öst känner man och vet, har varit, känt honom i flera år, så då kan man ändå och snackat med honom, så då kan man ändå plocka fram saker han har sagt eller gjort eller så, så att det blir på riktigt, då blir det en bra roast, samtidigt som man bara älskar honom och han känner sig, det är en hyllning egentligen det ska vara, fast man smackar till med lite elaka saker. Ja,
det blev
en riktigt bra roast, tycker jag. Det var verkligen jättekul.
Det var en hysteriskt rolig, jag satt ju bara i publiken och såg, jag såg 75% av den innan jag var tvungen att gå iväg för att gigga själv, men ja. Han ser dig då, och hysteriskt rolig kväll, men också hårt, inga handskar på och skämt.
Nej,
om...
Nej, gud! gud, han, oj. Jag tyckte synd om oss ibland, känna, oh my god.
Hur kändes det när folk, för de mot dig också, var de hårda?
Ja, de rotade mig ganska så kraftigt, men jag är sådär, så att dels så blir jag glad att de roastar mig överhuvudtaget. Men sen, man låter det bara rinna av på något sätt. Man vet att det här är en roast och de har suttit och klurat ut. Och det var ju mycket underliv, får jag ju säga. Och ja.
Men det var ingenting som du kände att aj.
Nej, inte så. Jag tyckte att jag blev hyllad.
Nej, du gjorde det väldigt bra. Jag tänkte innan, för man vet, just en roast är intressant, för det är komiker som kan vara ganska milda och lite mediokra.
Ja, det gäller att hitta rätt ton i roastingen, och eftersom man vet vad en roast är idag, när det var som du säger på Berns, då visste man, ja, man visste inte riktigt vad roast var. Och just det att man roastar folk som man inte kände och inte hade något förhållande till. Jag roastade Ernst Billgren och Annika Lantz. Annika Lantz känner jag ju till liksom, och gillar, så henne, det blev en riktigt bra roast på henne. Men Billgren kände jag, alltså jag kände bara, nej men gud vad dåligt. Man kände man hade inget, och sen fick man ju hjälp att skriva det där också, så att man hade ingen förhållande till det man sa riktigt heller. Och det blev, allting blev så ytligt. Många hade om att han pratade på ett visst sätt, och du vet, man bara, ja.
Nej, det blir ju ett problem kanske när komiker efter komiker går upp och drar samma spaning.
Ja. Man satt där med sitt papper och så hörde man, man kom långt bak, man bara strök till slut. Nej, inget kvar liksom. Men nu med Öst, då hade vi en redaktör som gick igenom och tittade, så att det inte bara blev, oj vad mycket hår han har på ryggen. Och
ja, det var väldigt lite får och hår.
Ja, men vi var väldigt noga med det där, att det inte skulle vara så mycket sånt. Annars är det lätt att ta till. Men det är tråkigt också. Man känner,
ja, Öst känns ju kanske som att han har lämnat
det där. Det är roligare att ta upp saker som man har varit med, man har turnerat med honom. Som jag sa, att han alltid går och pratar med sin lilla snopp. Och då känner jag, varför gör du? Varför tar du det? Varför pratar du med mig? Varför gör du det? Så. Och då börjar han skratta, för han gör det. Han går och smyger upp och bara, du gör det. Bara, vad vill du att jag ska göra åt det? Så.
Men han skulle kunna gå till en terapeut istället. Kanske, ja, han gör det också.
Ja, det gör han kanske också. Men det är kul att ha saker om honom som man vet privat lite.
När var första gången du kände själv att du var rolig?
Men jag har alltid, det har jag vetat sedan jag var liten. Jag har alltid haft humorn som min grej liksom. Jag tror att första gången jag blev riktigt, så jag kände det här är kul. Då var jag, det var Roliga timmen, och så fick jag lov att göra, fröken frågade så här, vem vill göra Roliga timmen? Ja, jag vill göra den, för jag visste knappt vad det var. Då var jag kanske sju år. Och då fick jag göra det, och då skulle jag hitta på en sketch, eller jag skulle göra någonting. Och då var det, kom jag på att jag skulle göra någonting som hette Tante med chokladbyxorna. Och då hittade jag ett par bruna byxor, sådana mamelucker, och så min morsa, och de var bruna. Och då var det Tante med. De var, alltså det var så här, de var på huvudet på mig. Och sen skrek, sprang omkring och skrek, och alla mina kompisar, alla klasskamrater, de skrattade så jävla mycket, och det tog aldrig slut, du vet. Jag gick igång på det. Jag gick igång, min fru sa, ja men nu räcker det, nu är det klart, nu kan du sätta den. Och jag bara, nej, och jag bara fortsatte springa omkring och skrik. Alltså jag vet inte vad det var som var så kul, men jag hade väl hittat på något. Och så vad jag minns är bara att jag sprang omkring och skrek och bara var helt galen, och folk bara, och de skrattade hela tiden. Till fröken sa lite hårdare, så här, nu går du och sätter det.
Så det har inte hänt så mycket på 40 år.
Då tänkte jag, fan nej. Och då tänkte jag, det här är min grej. Jag var väl pajas på det sättet. Jag var ganska blyg i skolan, men sen på rasten så var jag ändå den där. Jag älskade att flamsa omkring och tramsa runt. Och fanns det möjligheter på någon lektion, alltså att det var lite fritt, så var jag den som, då var man ju den där pajasen. Jag älskade att vara det och få folk att garva.
Och det var ingen som var där och sa, nej. Ann, lugna ner dig.
Nej, jo, det fanns det. Om man gjorde det i klassrummet och det var så fanns det väl det. Men jag var ganska så ordentlig ändå, tycker jag. Det var, nej, jag kände inte så. Nej, jag kände inte så att du är tjej. Och du, jag tänkte aldrig i de barnen överhuvud. Det har kommit med senare år, att det snacket liksom. Men jag tänkte aldrig så. Jag har aldrig tänkt så i mitt liv att ja, men killar är roligare eller rolig. Alltså, den uppdelningen har aldrig funnits för mig. Jag är en rolig person.
Och det har inte under senare, ja, det har ju varit mycket, mycket snack om det senare år, men har du...
Jag försökte hålla mig, alltså förstår du, jag försökte hålla mig, alltså när de säger, men Ann, du är ju kvinna och du är ju rolig. Men ja, men jag vet väl att jag är kvinna, herregud. Jag är rolig, jag är rolig bland alla roliga män och kvinnor. Alltså, jag vill försöka komma bort från det där att man hela tiden ska bli påpekad var man är någonstans. Därför att jag från början, jag har aldrig tänkt i de banorna.
Vad tycker du själv är roligt? Vad skrattar du åt?
Jag skrattar åt det oväntade. Det jag inte kan förvänta mig. Ibland inom comedy finns det alltid regler. Så här, eller har funnits så att 1, 2, 3, där ska det komma. Men jag försöker frångå sådana regler för att bryta upp. Liksom. För jag gillar det oväntade, det överraskande. Det man inte kan räkna ut. Och när det kommer... Då garvar jag, då kan jag skratta ihjäl. Alltså, och det finns vissa personer som har det där. Och folk som gestaltar och attityder kan jag tycka är jättekul. Alltså. De komiker som lägger ner lite extra på sitt comedy. Det finns en del som har väldigt enkla grejer som man känner bara, ja, men det där var väl inte så svårt då. Som bara kör sex, alltså så här enkla som man känner, men det är inte, det tycker inte jag är kul. Men folk som har lagt ner mycket jobb på sitt comedy, det blir oftast väldigt bra. Johan Glans är jag ju en. Jag har ju känt honom jättelänge och skrattat åt honom sedan han började nästan. Alltså, han har det där. Han är en av dem som kan gå upp och bara folk garvar.
Finns det någonting som du personligen inte skulle skämta om?
Ja, det finns det ju såklart. Som jag inte själv tycker det är. Jag har tänkt på det när man ser nya komiker. Så det slog mig, såg en tjej som pratade om incest. Och sen tog hon tillbaka det och sa förlåt. För publiken var inte med på det. För det var så... Det var ganska grovt. Så folk, hon fick inte med dem. De garvade inte. Och då tog hon tillbaka det och sa, och bad om ursäkt. Liksom. Jag förstår det. Och jag kände, nej men stå för det istället. Om du har sagt det så stå för det. Istället för att ta tillbaka det. För då blir det ännu värre liksom. Men det kan jag känna, det är inte min typ av humor.
Incesthumor?
Nej. Det är inget jag känner att jag... Nej, men jag skulle inte... Ja, nu säger jag det, men så rätt som det kanske har sådana skämt. Men nej, det är inget jag känner att jag... Nej, det känner jag inte.
Just incest känns ju som en ganska enkel go-to.
Och nu ska jag chocka er med och berätta incest, att jag ligger med min bror och jag sprutar min syster i munnen. Och man känner sig, jaha, det är inte kul. Jag var med om en kille som gjorde det i Uppsala och pratade om sin syster och han skulle ligga med henne och spruta henne i ansiktet och allt vad det var. Och det satt massa tjejer där. Och jag tror att de har kommit för att se mig. Och de buade ut honom. Och då blev han, nej, det där gillar han inte. Sen fortsatte han med samma tema igen. Och man kände bara, varför gör du det? Ändra temat, de vill inte höra. De buar för att de inte vill höra det. Och sen gick han av och var arg för att det gick dåligt. Och jag kände bara, ja. Men alltså, om du inte tar till dig vad som händer då. Då blir det så, då går det dåligt.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Thank you.
Men du har ju, kom ihåg vi stod och pratade om det här någon gång i, på någon efterfest på Södra Teatern, angående att du fick en, var det en stroke du fick på scen?
Ja, alltså jag har åderbråck i hjärnan. Jag har bråck i hjärnan. Folk kan ha det på olika ställen i kroppen. Det blir försvagningar på artären.
Okej.
Okay. Och om de spricker så dör man oftast. Men man kan ha tur också, som jag hade. Så att jag har såna bråck i hjärnan. Och ett av dem, alltså två av dem är lagade, man säger.
Du har haft det här två gånger att jag har...
Ja, jag har ett som... Då gick det sönder på... Det var på Norra Brunn när det gick sönder helt. Jag tror att det var på väg att gå sönder tidigare, för jag hade haft ont i huvudet tidigare vid... Det här är ju jättelänge sedan. 2002, 2003. Och sen så när jag var på Brunnen och körde... Jag var konferenser, för vi hade det där... Testpiloterna hette det då, som vi körde. Och då gick det sönder och jag kom av scen och bara ramlade ihop. Och så kom ambulans och hämtade mig. Och sen så lagade de det. Och jag blev frisk ganska snabbt. Men ja, då gick det sönder första gången. Men sen fick jag ett bråck på sidan av det också. Så gick det sönder. Och det var 2008. Och då blev jag mycket sämre illa däran. För jag gick med det där. Det pös ut blod i hjärnan. Så jag gick med det där ett tag. Jag hade jätteont i huvudet. Och gick och jobbade med det där. För att jag kände att jag måste göra mina gig.
Mm.
Men till slut gick ju inte det, va? Så att då blev jag inlagd i Göteborg, var jag då. Så då blev jag inlagd där och nedsövd en vecka. För att hjärnan var så svullen. Och sen så opererade man det när svullnaden hade gått ner. Men då visste man inte, då höll jag på att dö. Men när svullnaden gick ner så kunde de laga det där. Och då var mycket sämre. Alltså det tog längre tid för mig att läka. Så det tog ett tag innan jag började jobba ganska så... Några månader efter, men jag var väldigt seg. Man blir seg i hjärnan liksom, när man har haft det. Så man blir väldigt hjärntrött. Som att säga. Så att alla jobb blev väldigt... Allting blev väldigt jobbigt och jag var väldigt trög. Men det var så kul, för Thomas Olsson sa till mig, Anna, jag tycker du har blivit bättre. För jag hade sån jävla energi på scen. Och allting gick så snabbt. Men jag fick en lång... Alltså jag lärde mig något på det. Eller det blev förändring i mig liksom. Som blev bra faktiskt. Jag förstår att jag har samma energi, men jag behöver inte dra på så in i helsike som jag gjorde då. Så att jag blev bättre faktiskt.
Ja, men det som jag påtalade i början, att jag tycker att du har nått nästa nivå, hände ju då efter det,
ja,
här de sista,
ja,
åren.
Ja.
Så att, ja, det är intressant. Men
det tog nästan två år innan jag kände att jag var... Alla tyckte väl att jag såg frisk ut, men för mig tog det ett par år innan jag kände igen mig själv. Liksom, att jag kände att nu är jag på banan igen. Så 2010 tror jag det var, då kände jag så här, men nu är det bra liksom.
Ursäkta min brist på medicinska expertis här då, men vad gör man när du säger att man på något sätt går man in i skallen?
Ja, då öppnar man huvudet och så klippar man, gör man något sånt här, häftar igen liksom. Man klippar, det är klipps tror jag som jag har, så man häftar igen det här artären, eller där, det är försvagningen.
Herrejävlar.
Mm. Så är det.
Vilken grej.
Mm. Så det är en ganska, det är ju ganska stor operation.
Ja, det får man verkligen säga. Men vad hände med, vad har du, alltså, då fanns det en doktor som sa till dig att du kunde ha dött? Alltså rakt ut?
Ja, men det vet man ju. Med, alltså, det är en medfödd missbildning. Och en del dör ju tidigt. Alltså, man kan vara 15-16 år. Var hemma och pang så går det sönder och dör liksom. Att det bara, för det blir som en ballong som, alltså när tunneln är, så blir det som tryck och så blir det som en ballong och sen spricker den. Och då kan man dö på stört.
Visste du om det här innan du...
Nej, jag hade ingen aning om att jag hade det.
Så att när du föll ihop på Norra Brunn?
Nej, jag hade ingen aning.
Det var första sen efter.
Fast
det.
Jag har ju jobbat inom vården, så jag visste när jag ramlade ihop, så kände jag att jag har fått det här, är jag har en hjärnblödning. Och det sa jag också, jag har en hjärnblödning. Jag känner det. Därför att det domnade ena benet och armen domnade. Så kände jag, nej men det är ju det.
Men vad säger man när de då gör, alltså är det, kommer det här, är det ett problem som hänger över dig?
Ja, det är det ju. Det hänger ju över mig, men det kan man ju inte hålla på och tänka på hela tiden.
Nej, men hur kan man, tänker man bort det då?
Ja, ibland kommer det väl så här, fasen, jag hoppas att allting håller. Men grejen är, jag kan inte leva så. Man kan inte leva så här, åh, vad orolig hela tiden. Utan jag lever på bara. Jag försöker ha så kul som möjligt. En dag så kanske det smäller igen. Det vet jag inte. Vad ska man göra åt det?
Och det går inte att kolla på någonting?
Jo, de kollar ju det. Men de har ju koll på mig, ja. Såklart.
Så du går in som en bil på verkstaden? Och så.
Ja, de, och så säger, ja, men det ser bra ut, säger de. Och så säger man, ja, då lever man på lite till. Man får ett annat förhållningssätt till döden, kan man säga. När man,
ja, men det är det jag tänker. Så, ja. Vad...
Jag ska inte säga, men man accepterar någonstans att man ändå ska dö. Alltså det har jag haft svårt att acceptera förr, men när man har gått igenom ett par sådana grejer så börjar man tänka på ett visst sätt och så känner man att man kan ändå acceptera det, att det kan vara så. Däremot kan jag inte acceptera att jag skulle ramla ihop och inte kunna prata och inte kunna röra. Förstår du, att man blir helt förlamad och bara man kan inte göra sig förstådd eller så. Det är min skräck.
Du menar att det skulle hända någonting?
Jag vill dö på en gång i så fall. Jag vill inte vakna och inte kunna göra, du vet, inte kunna röra mig, inte kunna prata, inte kunna. Det vill jag absolut inte vara med.
Nej, det förstår jag.
Det är sånt jag är rädd för.
Nej, det förstår jag. Det skulle vara svårt att utföra comedy då, kan jag tänka.
Ja, nej, då vill jag hellre bara dö på en gång, bang, så.
Det är ganska befriande att höra dig prata så här. Ja, det är ju svårt att köpa döden som koncept, men det kanske, man kanske gör det mer när man har varit...
Ja, men när man går igenom grejer så är man tvungen att... Man tänker på ett annat sätt, alltså. För att man måste ge sig vän med det på något sätt. Alltså, om man ska kunna leva. Man kan ju inte gå omkring i skräck för döden, liksom, hela...
Nej. Nej, man får försöka att inte göra det.
Nej, och du bara...
Jag är fascinerad av din förhållandevis avspända inställning till det. Men det kanske är så man måste närma sig det.
Ja, jag tror det. Att man måste... Mm.
Vad händer härnäst då? Vad ska du fortsätta skriva på din show?
Ja, precis. Och där ska jag ha ganska mycket nytt material. 40. Så mycket nytt. My God.
Mm.
Men att jag får ta liksom sjok så här och sen får jag testa det ute. Så att man repeterar ju inte som vanligt med stand-up, utan man får testa materialet som man har. Det här vill jag testa på folk. Och då testar man det ut på klubbarna och så. Och så ser man, ja, men det där funkar, och då lägger man in det. Och sen kör vi en testföreställning i Gävle den 25. På Gasta Glädjekällan, tror jag teatern heter.
Mm.
Där ska vi testa våran show sen.
Okay.
Med orkester och allt.
Kul. Tack för att du tog dig tid att komma hit.
Tack så mycket.
Har du haft det okej?
Okay? Ja, det var så bra, så jag fick ju ramlösa här och allting.
Ja, det är slut nu tyvärr.
Men
det
är slut.
men så, är det ju stand-up-gala i höst igen. I Lund ska det vara i år.
Ja.
Så, kanske att du får den fjärde gången. Jo, om jag får rösta så skulle jag rösta på det.
Ja, nej, det får jag inte, för jag sitter i juryn.
Är det sant?
Ja.
Då skulle du få mer Romlösa omedelbart. Tack för att du kom. Ann Westin var det där. Det är lite intressant, och när jag själv började så ansågs nog Ann vara en väldigt duktig, liksom habil, mainstream komiker, ståuppare. Som gick bra, fick folk att skratta, men hon var nog inte den man skulle anlita om man skulle ha en mer alternativ klubb eller om man skulle ha en lite mer edge i sitt komikerval. Men sen har någonting hänt under de här sista fem åren. Hon har liksom hittat det där och på något sätt förnyat sig själv. Och nu när man ser henne så, man tänker inte på hennes ålder, man tänker inte på någonting. Hon är alltså, om man går rent på stå uppmässigt, alltså tekniskt... laughs per minute, alla såna här teknikaliteter som vi står uppe och ibland nördar oss med, så är hon absolut den bästa kvinna vi har i landet. Trots att hon höll på väldigt lång tid innan, så hittar hon sig själv och hittar något nytt. Och ofta så är det ju sådär när man jobbar som komiker, att man hittar, ibland bara så höjer man sig en nivå. Man vet inte riktigt vad som händer, det är bara stjärnorna står i en rät linje och så plötsligt har man tagit det där extra klivet. Och ja, men gå och se henne live om ni kan. Mig kan ni också se live. Jag är nu bara veckor bort från Lunds humorfestival, Nordens största humorfestival. Jag och Martin Beijer-Olsen tar vår turné på Ris Autokorrekt till Hotell Lundia där den 5 september. Vi är även två datum i Norge i oktober. Och så är vi då i Stockholm på Gröna Lundsteatern den 24 oktober. Alla biljetter och all info kring den turnén finns på www.politistautokorrekt.se. Autokorrekt med K och inte C. Ni kan följa mig som vanligt på sociala medier, Instagram, Twitter. Jag heter @messiahhallberg. Ni kan gå med och joina vår Facebookgrupp. Sök bara på Sveriges 20 roligaste på Facebook, så kan ni gå med och diskutera avsnitten. Och ibland så lägger jag upp lite klipp och lite sånt där som vi pratar om i avsnitten. Det kan vara kul. Vi hörs nästa vecka. Eller hur? Är ni med? Ni är med? Vad bra, jag är med. Vi kör.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.